välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 58 av Equipodden. Äntligen är våren här och vi ser fram emot fantastiska uteritter, ljusa kvällar och fågelkvitter. I dagens avsnitt så kommer vi få träffa Anne Dirksen som håller på med relationsbaserad hästträning. Det är en del i hästsporten som arbetar mycket med godis och belöning för att hästen ska vilja jobba och vilja komma dit man vill. I det här avsnittet så delar hon med sig om hennes tankar kring hästträning och hur man lär hästen olika saker och ett sätt att förhålla sig till sin häst. Och hon delar med sig av jättebra tips om man vill börja klicketräna sin häst, vad man ska undvika för att inte få ett godismonster och massa andra bra saker. Håll i er nu, för nu startar vi veckans avsnitt. Då hälsar jag välkommen Anne Dirksen.
Ja, hej.
Hej, vi sa precis att namnet är holländskt.
Precis, ja det stämmer. Jag är uppvuxen i Holland.
Jaha.
Och flyttade till Sverige när jag var 16 tillsammans med mina föräldrar. Och då fick jag faktiskt min första häst.
Redan så, då?
Ja, de lockade hit mig med ett löfte om en häst.
Härligt. Och ja. Vi är hemma hos dig och vi är lite söder om Trollhättan.
Precis, ja.
Och vi ska prata om relationsbaserad träning.
Precis.
Idag.
Ja.
Och det håller du på med.
Det håller jag på med, ja.
Men jag tänkte du kan få berätta lite om dig själv först.
Mm. Ja, här bor jag då på min gård tillsammans med min man och mina barn. Jag har två katter och två hästar. Och just nu har jag en islandshäst och en minishettis.
Jaha.
Som är båda jättefluffiga att söta. Jag har haft lite andra hästar tidigare också, men det är, jag har precis haft en häst som gick bort för något år sedan.
Mm.
Och så har vi några inackorderingar, så det är sju, åtta hästar här på gården nu.
Mm.
Ja, och jag jobbar väl till största del med att vara instruktör inom relationsbaserad hästträning då.
Mm.
Och så har jag lite vid sidan om, så har jag dels då min inackordering och så har jag en del verkningsgrunder. Jag jobbar som barfotaverkare också.
Ah, spännande.
Så det gör jag lite. Jag blandar lite.
Lite plock också.
Ja, precis. Och relationsbaserad hästträning är ett företag som jag driver tillsammans med min kollega som heter Johanna Nisnay.
Mm.
Och vi var från början tillsammans i USA och utbildade oss till parallellinstruktörer.
Mm.
Och det är därifrån vi känner varandra. Och vi var instruktörer tillsammans under en tid och var inte nöjda till slut. Vi träffade hästar som det inte funkade tillräckligt bra på och vi kände liksom att vi inte var nöjda med resultatet längre.
Mm. Mm.
Och då började vi leta efter alternativ.
Mm.
Och upptäckte att godis funkar.
Godis?
Ja.
Ja.
Så vi började ju träna de här omöjliga hästarna som vi bara inte riktigt lyckades med tillräckligt bra. De började vi godisträna och fick helt fantastiska resultat.
Mm.
Och det gjorde såklart att vi börjar utforska det mer och mer. Uh-huh. Och se, funkar det på de här värstingarna så kanske det funkar ännu bättre på vanliga hästar.
På de vanliga, ja.
Ja. Och då blev det så, vi började nischa in oss i det och lärde oss mer och mer om det. Och då har ju den här metoden vuxit fram, relationsbaserad hästträning.
Mm. Så att ni har liksom byggt upp det konceptet tillsammans och hittat era verktyg som att lägga in i det konceptet.
Precis.
Utifrån er erfarenhet.
Ja, precis.
Häftigt.
Väldigt häftigt faktiskt.
Ja, kul det att ha byggt upp eget så.
Ja, det känns skönt. Speciellt eftersom vår tidigare träning då var väldigt begränsad i vad man fick göra. Liksom. Utan man var ju tvungen att följa det som de tyckte att man skulle göra.
Just det. Mm.
Och det var en sån lättnad när man, vi får ju bestämma själva hur vi tycker.
Mm.
Och vi får göra som vi vill och det är ingen annan som bestämmer. Och det känns jätteskönt
skönt.
Att ha den friheten. Aha. Att faktiskt kunna utforska och, olika sätt kanske. Eller ett sätt som passar den helt enkelt. Som man trivs med.
Just det. Och att det blir olika för olika hästar och så också.
Absolut, ja. Och man behöver inte följa en viss mall eller en viss regel.
Mm.
Även om det såklart har blivit så att våra metod har ju liksom sina principer såklart.
Mm. Mm.
Och det har ju kommit för att vi har utforskat och testat oss fram.
Spännande.
Mm.
Men Om man då skulle gå in, om du förklarar lite mer, vad är egentligen relationsbaserad hästträning? Jag tänker att det kanske inte är så många som har hört det här begreppet.
Nej, precis. Och det är ett ganska brett namn, liksom. Inte så specifikt kanske. Men vi börjar då som sagt träna med godis, och det är det som det hela baseras på, att vi lär hästen olika saker, olika övningar med hjälp av godis snarare än att vi använder tryck och eftergift för att lära hästen vad den ska göra. Så vi använder inget tryck för att skapa ett beteende för att få hästen att göra någonting, utan vi kanske använder att vi ändrar saker i miljön eller lockar den, eller med hjälp av andra saker så får vi hästen att göra någonting som vi sedan kan belöna med godis. Och då kommer den ju vilja göra det igen, för det kändes bra. Så man har ju, om man tänker på inlärningsteorin, så har man ju två olika sätt till att förstärka beteenden. Och då har man ju antingen positiv förstärkning där man adderar någonting trevligt, alltså godis. Eller så har vi på andra sidan har vi att vi lägger på ett tryck och sen tar vi bort det trycket för att förstärka det hästen gjorde just då. Alltså om jag ger en eftergift till exempel i tygen, så berättar jag för hästen att det var det som var rätt.
Just det.
Eller hur?
Eller att jag trycker i sidan för att hästen ska flytta sig. Flyttar den sig så
slutar trycket. Jag trycka. Ja.
Just det.
Och det är ett väldigt effektivt sätt att lära, såklart. Och det andra är också ett effektivt sätt att lära. Så det är två olika sätt och de funkar båda två. Men de skapar ju, genererar ju olika typer av känslor i den här träningen. Och det här är också en stor del då i relationsbaserad hästträning, att vi tittar väldigt mycket på hur hästen känner och vi försöker läsa av hästens känslor och dess signaler. Och vad innebär det då? Jo, det är att vi tänker att varje gång vi gör olika övningar, vi spenderar tid tillsammans, så anstränger jag mig för att hästen ska uppleva så positiva känslor som möjligt. För att det är det som i slutet av dagen kommer göra att hästen vill göra det igen.
Just det.
För den tänkte att det här var trevligt. Till skillnad från om man har liksom, om hästen har blivit skrämd till exempel på en plats, eller det har hänt en olycka, eller man har kanske varit arg på den. Då kommer den ju försöka undvika den platsen. Och det, om man tänker då varför en häst skulle bli trafikrädd till exempel. Då kanske jag blivit skrämd av en lastbil. Och då blir den nervös alltid på vägen. För att den är rädd att den kommer uppleva de här negativa känslorna igen. Så det är lite så man tänker. Att man försöker skapa liksom väldigt positiva situationer för hästen. Så att den kommer dels trivas och vill göra det igen. Men också för att skapa en bra inlärningsmiljö. För just när hästar inte är liksom i rädsla och frustration och så, då har det mycket lättare att lära sig nya saker.
Ja, men det är ju bara att gå till sig själv egentligen. Oss människor funkar ungefär likadant. Om man får beröm eller tycker något var roligt, så vill vi gärna göra det igen.
Eller hur?
Om man testar en ny sport och man är urkast på den, då kommer man kanske inte göra det igen.
Eller om man är en tränare som hela tiden försöka korrigera eller skälla på en.
Ja, precis.
Då blir man inte sugen.
Då går man inte dit igen.
Nej.
Men om man tyckte att det var väldigt roligt så testar man ju igen.
Ja.
Men att du tänkte på det du sa där med att man kan bli trafikrädd och sådär. För negativa känslor är ju ändå en del av livet och världen. Och det får ju hästarna också alltid uppleva. Är det liksom, försöker man undvika de känslorna eller försöker man att stötta igenom för att det ska kännas tryggt för hästen om den har en situation där den får negativa känslor?
Först och främst så försöker vi undvika det så mycket vi kan. Så vi kommer ju försöka undvika att sätta hästen i en situation där den ännu inte har verktyg till att hantera det. Och då vill vi förbereda så bra som möjligt på liksom safe, på en plats där den känner sig trygg. Just först. Så att vi har de färdigheterna som vi behöver för att kunna klara andra situationer. Jag tar inte med mig en ungast ut på vägen när den aldrig sett en bil förut och så i tung trafik. Det gör man inte. Nej, det är inte det. Schysst. Liksom. Utan man försöker förbereda den genom att ha tillräckligt långt avstånd först och vänja den sakta, sakta så att den får så bra erfarenheter som möjligt direkt. Sen är det såklart att vi inte alltid kan styra vad som händer i vår miljö.
Nej,
saker kan dyka upp helt plötsligt, så står det här vildsvinet mitt på vägen. Och så hoppsan, vi hade inte tränat på vildsvin.
Nej, det är inte så lätt att träna på det heller.
Nej, faktiskt inte. Men vi kan ju generellt sett ha tränat på massa olika signaler som jag behöver då. Till exempel, då kan jag ha tränat på typ en stoppsignal. Eller jag kan ha tränat på andra saker som hästen upplevs som läskig. Så speciellt om man har en nervös häst så kan man verkligen har det som ett tema lite grann i sin träning, att man vänjer sig hästen vid massa nya olika saker i lagom intensitet, mm, så att hästen kan känna att åh, nya saker, det är någonting jag klarar av.
Just det.
Generellt sett så blir hästen ju mer självsäker, mm, och då är det sannolikt mycket högre och större att vi faktiskt kommer klara det här vildsvinet som, mm, vi ännu inte har tränat på.
Mm. Det är ju jätteintressant. Och det känns som att väldigt hästens känslor är i fokus här. Inte det är väldigt svårt att veta vad hästen känner?
Ja, det skulle man kunna tänka. Mm. Men det finns en väldigt intressant forskning kring just hästens känslor, mm, som Jack Panksepp har gjort.
Mm.
Och den forskningen är kring alla olika typer av däggdjur. Så det handlar ju om alla däggdjur, alltså människor, hundar, hästar, grisar, mm, och till och med fåglar har samma känslosystem. Just pratar det. Han om då. Mm. Mm. Och de går faktiskt att läsa.
Mm.
Det finns liksom så mycket forskning på att vi vet hur det ser ut.
Mm.
Och det här gör ju också att vi faktiskt kan jämföra våra känslor med hästarnas känslor.
Mm. Mm.
Därför att forskning visar att de är så pass lika. Så när vi ser att hästen är rädd så kan vi anta, alla vet hur en rädd häst ser ut, ett ganska enkelt,
ja,
känslosystem att läsa av.
Ja.
Då kan vi anta att den känner så som vi känner när, mm, vi är rädda. Mm. Även om jag vet ju inte ens hur du känner när du är rädd, eller hur? Men vi kan ändå föreställa oss och anta det, att det är ganska likt.
För jag vet hur det, vad som händer i min kropp och hur det känns, att det kan vara en jobbig känsla att vara rädd.
Mm.
Och ändå förstå att hästen eller en annan människa inte känner exakt likadant, fast det ändå är en jobbig känsla.
Precis.
Så att man vet så.
Ja.
Ha, intressant.
Väldigt, för det här gör ju att vi kan bli lite mer empatiska faktiskt,
mm, mm,
till alla negativa känslor som hästar kan visa.
Ja.
Och inte bara tycka att de ska klara det eller, mm, skärpa till sig eller vad folk nu kan tycka ibland.
Mm. Och innan vi började spela in lite här så pratade vi massor och då sa du lite att det här tänket är nästan lite tvärtom.
Ja.
Att man liksom ska vända på det och titta på hästen och inte på mig kanske så. Men är det här typen av träning, är det något för alla? Kan alla väva in sån här träning i sina olika discipliner? Eller är det mer en livsstil?
Jag skulle säga att det kan vara både och.
Mm.
För mig är det såklart en livsstil. Och för många av våra elever är det.
Mm.
Att man liksom gör detta till 100%.
Just det.
Men det finns också en del människor som börjar med att ta lite av den här träningen en viss del av sin vardag med hästen eller för att lösa ett specifikt problem.
Mm.
Och därifrån kanske eventuellt kan man ha det i fler situationer eller så väljer man att bara ha det i en specifik situation.
Mm.
Det kan man göra.
Mm.
Det som är viktigt då, som vi också börjar prata om, det är att om vi börjar ge hästen godis så behöver vi träna den så att det blir en trevlig upplevelse för båda.
Just det.
Så speciellt då om vi inte alltid använder godis, men bara ibland, så är det väldigt viktigt för hästen att veta när den,
mm,
så att den kan förvänta sig rätt saker, mm, och inte behöver bli frustrerad.
Mm, just det.
Så om vi tänker då att man börjar godisträna och sen helt plötsligt slutar vi, men hästen förstår inte riktigt det, då kan vi få det här som folk tycker är ett tiggbeteende.
Mm, mm.
Jag skulle vilja kalla det för tjat. Att hästen tjatar på mig.
Ja.
Så att när vi har lärt hästen någonting med godis, vi har gett en godis för några grejer, vad det nu kan vara, säg, mm, att vi har lärt den nosa på en grej,
mm,
eller skrapa med hoven, det är kanske en bra idé.
Mm.
Vi har lärt den att skrapa hoven, vi tycker att det är en rolig grej att lära,
mm,
hästen.
Mm.
Det funkar väldigt bra, hästen har lärt sig.
Mm.
Och sen när vi kanske står i stallgången och inte längre vill godisträna, så börjar hästen skrapa med,
ja,
hoven för att tjata.
Ja, just det. Om jag gör det här för godis då?
Precis, mm, och då kan vi tycka att hästen är lite dum eller vi kanske till och med vill bestraffa hästen för det, alltså slå den för det eller liksom putta på den.
Mm.
Fast hästen vet ju inte när den ska få, när den inte ska
just
få
det,
och när det här är ett lämpligt beteende och när det inte är det.
Just det.
Så det här är verkligen någonting vi behöver titta på, så att det här är inte ett tiggbeteende utan hästen tjatar på det, frågar, snälla kan vi träna på det här viset, det här tyckte jag var kul.
Mm. Mm.
Så det även där att vi försöker vara lite empatiska mot det och förstå varför hästen gör som den gör.
Mm.
Snarare än att vi tycker att den är dum. Liksom.
Mm. Mm. Ja, jag förstår att det är mycket godis i det här. Och det är ju en fälla att gå in och vi pratar lite om att man kan bli ett godismonster som häst.
Ja.
Och det är ju inte så himla roligt.
Nej.
Och det känner man själv också. Ibland kan man komma till någon häst och så blir den liksom helt pufflig och kör ner i fickan. Och, fast jag aldrig behöver godis så sätt. Fast ja. Det vet ju inte den, för den vill ju ha ändå.
Precis.
Men ni använder mycket godis i era träning. Och målet är att hästen ska få positiva känslor och må bra.
Ja.
Och tycka att det är roligt att träna. Det är det liksom grunden i relationsbaserad Precis. Hästträning.
Ja, det är det. Och sen kan vi ju prata om det i 3 dagar till såklart. Men det är absolut grunden. Ja.
Vi går in där.
Mm. Och vi kan väl säga också att det, för oss är det väldigt viktigt, eller för mig är det väldigt viktigt att hästen tycker att det är roligt det vi gör. Mm. För om hästen till exempel inte vill ha mig på ryggen och inte vill att jag ska sitta på den, då gör jag inte det. Mm. För jag tycker inte det är kul att sitta på en häst som egentligen inte vill ha mig där. Ja, som helst vill göra någonting annat. Utan jag, för mig är det så viktigt för min glädje att hästen också tycker att det är roligt och säger ja till saker och ting och vill erbjuda och be mig att hoppa upp snarare än att den gör det för att det måste.
Ja, just det. För att det är det som ska ske eller så.
Precis.
Och det är verkligen någonting man kan ha nytta av i alla discipliner. Att man har en häst som vill och tycker att det är roligt.
Eller hur? Ja.
Det är ju väldigt bra.
Och att man försöker tänka på det, vad upplever min häst? Och hur kan jag göra det lättare, tydligare, trevligare för min häst? Och man vinner så mycket på det, för hästens, som sagt, hästen lär sig mycket snabbare när den är liksom lugn och tillfreds än att den är uppstressad eller frustrerad.
Mm.
Så att vi har bara att vinna på det faktiskt, att samarbeta och göra det så trevligt som möjligt.
Mm.
Och då får vi hästar som erbjuder saker, så våra hästar erbjuder galoppfattningar, våra hästar erbjuder piaff, våra hästar erbjuder samling, våra hästar erbjuder att hålla huvudet still så jag kan sköta ett öga som behöver ögondroppar eller någonting. Och sådana saker kan jag göra löst och hästen är stilla och samarbetar. Och det blir ju också mycket mindre skaderisk faktiskt när vi kan samarbeta på det här viset än att jag behöver göra en brottningsmatch för att få saker gjort.
Om man nu tycker att det här låter intressant, hur gör man för att börja med det här?
Ja, och då, just början är ju viktig för att vi inte ska skapa ett godismonster. För då är det ingen som vill fortsätta, eller hur? Det är inte roligt för hästen och det är absolut inte roligt för människan.
Nej. Eller för alla människor runt om kanske.
Eller hur, för alla andra människor. Så att det som vi absolut inte ska göra är att springa till närmaste hästaffären och köpa sockerbombgodispåsar. Utan vi behöver börja med en belöning som är ganska lågvärdigt. Mm. Någonting som inte är hypergott.
Ja, just det. Det är trevligt men inte så här wow.
Precis. Mm. Och vad det exakt är, det beror lite på hästen. Mm. Så jag skulle rekommendera att börja först och se, kan jag belöna med en liten tuss med hö?
Mm.
Jag kan ha en liten påse på mig eller så kan jag ha... Vi har ju så här godisväskor.
Aha.
Och jag har en ganska stor sån som jag kan trycka in mot hö. Och så får den en liten tuss. Men man får ju vara lite kreativ. Jag vet en del människor har en IKEA-påse på axeln. Och drar tussar därifrån. Mm. Om hö inte funkar så kan man se om det funkar med lucernhack till exempel.
Mm.
Om inte det funkar så kan man gå och testa morotsbitar. Eller olika typer av pellets. Mm. Som man får kolla vad det finns.
Mm.
Vissa använder höpellets som också är ganska... De är inte så söta, de är inte jättegoda. Men det är ändå smidigt, smidigare än hö kanske.
Ja, precis. Det tar inte så stor plats.
Precis. Så man får se lite. Och vissa hästar vill inte göra någonting förutom för jättegoda pelletsar. Och andra hästar blir hyperaktiva av pellets. Mm. Och då får man ju byta ner sig.
Mm. Mm.
Ja, så det tycker jag, val av godis är jätteviktigt.
Mm.
Och sen får man ju börja med ett ganska tråkigt beteende. Alltså börja inte med spanskritt eller... puss i ansiktet eller någonting sånt, för det kommer man inte stå ut med att hästen sen kommer tjata med.
Ja, just det, kommer hela tiden, du puss, puss, puss.
Precis.
Kan jag få godis nu?
Och då kommer vi bli frestade till att liksom putta på den och bestraffa det, fast egentligen tjatar hästen eller så frågar hästen, kan vi inte göra det här?
Mm.
Så då vill jag välja någonting väldigt, väldigt tråkigt liksom, som jag står ut med att min häst gör jättemycket.
Mm.
Så därför brukar de flesta börja med stå still med huvudet rakt fram.
Mm.
Som ett standard tjatbeteende.
Det känns jättetråkigt.
Eller hur? Och därför börjar många med lite roligare saker. Och då får man problem.
Mm.
Så att jag skulle verkligen rekommendera att börja med någonting riktigt, riktigt basic.
Ja, supertråkigt.
Supertråkigt. För då, om hästen bara står där och har huvudet rakt fram. Det är alltid ett bra beteende att tjata med. Mm. I alla situationer. Mm. Det kan inte bli fel.
Mm.
Och då kommer den heller inte vara i dina fickor och leta och buffa och greja. För den har inte huvudet där den kan göra det.
Mm. Mm.
Och då vill jag såklart också ge godiset i den positionen. Så jag, hästen får inte komma och hämta godis hos mig i mina fickor nära mig. Utan jag sträcker mig fram och ger godis där jag vill att hästens huvud ska vara. Och den är också viktig, för annars kommer ju hästen hela tiden komma till dig med sitt huvud för att hämta godiset.
Och då är de på väg att bli det här monstret att de ska ner i fickorna.
Precis. Mm. Och då, varje gång vi ger hästen godis när den gör det, så belönar vi ju det beteendet.
Precis.
Ja.
Och det pratar vi också mycket om här innan, att man gäller att se beteendet och inte belöna det.
Ja.
Att man liksom hittar något grund, stå stilla, att det är då man ska belöna, om hästen tjatar eller buffar eller vad som helst, att man inte ska belöna det.
Precis.
För man tror att man belönar det den gjorde precis innan, fast det har väl den antagligen redan glömt då.
Ja.
För den eller tror hur? Jag att, just det, när jag kom dit så fick jag godis.
Eller hur? Och där kommer klicken in. Mm. Så att förutom att vi använder godis så använder vi en liten dosa som gör klickljud.
Mm.
Klick, klick. Och just det, klickan markerar ju beteendet som vi vill belöna.
Mm.
Speciellt om vi är på lite längre avstånd eller lite högre hastigheter, så kan du ju inte mata godis precis då hästen gör rätt.
Precis.
Utan då klickar jag för att markera det här var rätt, och då har hästen, kan jag stanna och så kan jag komma fram och ge den en godis.
Just det.
Och då blir det också lättare att eventuellt klicka när hästen har huvudet rakt fram, men ändå kanske få en godis någon annanstans.
Just det.
Och då blir det inte lika virrigt.
Just det.
Om vad
jag hästen lär sig att okej, jag gjorde rätt, då kommer jag få godis.
Precis.
Men om man backar lite till att man skulle vilja börja träna in det här, och så vill jag lära hästen stå still med huvudet rakt fram, och så går jag ut i paddocken. Ska jag liksom ställa mig då och se att, oj, nu står hästen still rakt fram, då ska jag ge godis.
Ja, så fångar jag det.
Ja.
Ja.
Så det är bara att se, den råkar göra rätt då.
Ja. Och för att minska eventuellt trassel och bufflighet och grejer som kan leda till frustration, så vill vi ju göra det här i en situation där det är ganska sannolikt att hästen kommer hitta det här beteendet som jag letar efter.
Ja, just det.
Så om man då har, säg att man har mat på sig, man har godis här på sig, och hästar märker du det direkt, eller hur?
Ja.
Så kanske jag inte klarar av att vara så nära den, utan att den börjar gå på mig.
Mm.
Och jag vill helst inte att hästen ska göra fel så länge, för då blir den ju väldigt frustrerad.
Mm.
Utan det ska vara lätt för den att hitta rätt. Och då vill jag ju såklart skapa en sån situation. Så i början kanske det behöver vara på andra sidan av paddockstaketet, eller på andra sidan av en box.
Mm.
Så många gånger så börjar jag träna hästar i det vi kallar för skyddad kontakt.
Mm.
Så dels för att hästen ska känna sig säker på att jag kommer inte följa efter den, om den går ifrån. Och för min skull, jag behöver inte vara orolig att hästen börjar äta på mig, och jag behöver inte putta iväg
det
den.
Det behöver inte bli ett krig.
Det behöver inte bli det här jobbiga. För det är ju inte bra såklart. Nej. Utan vi vill undvika att bestraffa hästen, vi vill undvika frustration, vi vill undvika alla negativa känslor.
Mm. Mm.
Så därför skapar vi det på det här viset. Och då är det väldigt lätt för hästen att hitta rätt.
Mm.
För då kanske den står vid paddockstaketet och pratar lite med oss, bara hallå, hallå. Mm. Och då kan vi klicka och mata över staketet så.
Just det, då får man en naturlig barriär.
Precis, och då är det också lätt för mig att ta en paus. Jag kan gå ifrån, jag kanske lämnar hästen med en liten tuss med hö eller någonting. Och så kan jag ta en liten paus. Och pauserna är ju också viktiga, som vi pratade lite om med din hund förut.
Mm.
Att man vill ju inte börja träna hunden när den är jätteupp i varv och springer runt i huset.
Nej, precis.
För då är det det beteendet vi förstärker, eller hur? För så fort vi börjar träna, då kommer ju vi belöna det hästen gjorde precis innan.
Precis.
Och det är så många sådana saker att tänka på som man kanske inte inser i början.
Ja,
vad man faktiskt förstärker och hur hästen lär sig de här grejerna.
Och just du sa där att om hästen står och skrapar i boxen, och så skrapar den och håller på, och så går jag och tar den för att jag ska ut och träna.
Mm.
Då kommer hästen tänka, okej, när jag skrapar då får jag träna, då får jag godis, då är det roligt. Precis. Jag skrapar hela tiden.
Ja, för att få uppmärksamhet, för att få någon att komma och öppna dörren.
Mm.
För det kan ju också vara förstärkande, även om du inte gett godis då, så har den i alla fall fått komma ut.
Just
för det kanske är det de ville.
Jag fick uppmärksamheten.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Så att väldigt ofta så lär vi hästen saker utan att vi är särskilt medvetna om det.
Mm.
Så att oavsett om man vill börja klickerträna eller inte, eller träna med godis eller inte, så är det väldigt intressant att lära sig just om hästens inlärning, alltså om operant betingning.
Och signalerna och förstå.
Vad är det som händer liksom?
Men om jag då har en häst som till exempel skrapar på uppställningen eller skrapar i boxen eller håller på, ska jag liksom bara ställa mig och vänta ut den då?
Ja, du kan göra det. Om det är sannolikt att hästen kommer sluta ganska snart.
Mm.
Om det gör att det blir ännu värre för hästen och han kanske börjar bli stressad och börjar gå omkring i sin box.
Ja,
och den här frustrationen går upp. Då är vi på de negativa känslorna som vi inte vill ha.
Just det.
Ja, så att det försöker vi såklart undvika. Och då kanske vi kan vi ge hästen lite höj i boxen. Kan vi strö ut lite godis så den kan gå och pilla och leta kanske i boxen. Eller kan vi ge den något annat att göra som är lätt för hästen att hitta istället för att skrapa, boinka, vad det nu kan vara.
Man försöker avleda den.
Ja, okay. För att vi ska hjälpa hästen att hitta ett annat beteende som vi tycker är bra och vi kan öppna dörren då.
Okay.
Och såklart helst öppna innan den börjar skrapa. Så den aldrig behöver gå dit.
Just det.
Utan den kanske inte klarar av att stå i boxen så pass länge. Mm. Säg att vi är en häst som inte är van vid det eller inte trivs i sin box. Så kanske vi inte bara knör in den och stänger boxen och väntar tills den lugnar ner sig. Mm. Mm. Det är ju inte så schysst.
Nej.
Utan då kanske vi får backa tillbaka lite och lära den vad den ska göra i sin box.
Just det.
Från början.
Just det. Här ska det vara lugnt och tryggt. Och...
Ja.
Nej, men jag tror mycket på det som vi har pratat om här. Att bara lära sig... Bara, om man bara börjar tänka att se hästens känslor, de har kommit en bra bit. Och att man bara tänker på vilket beteende belönar jag egentligen.
Ja.
Vad är det egentligen jag skickar ut för signaler till hästen? Då har man kommit en bra bit då.
Absolut, ja. Ja.
Och sen är det lite godisträning. Och att det ska inte vara för goda godisar. Man ska träna något jättetråkigt innan man börjar med några roliga saker.
Ja, och det ska vara tydligt när passet är slut. Mm.
Precis, och då pratade man lite om startsignal och man pratade lite om stoppsignal, pratade vi lite om innan. Eller att man har ett tydligt stopp i alla fall. Hur gör man med det?
Nu är jag lite osäker vilket, vilket stopp du menar.
Jag tänker just när man har kanske tränat godis och sen nu är det slut. Nu är träningspasset.
Ja, så att man vill avsluta
passet. Ja, och jag passet. Inte stopp, stanna.
Nej, precis. Stopp kan vara lite olika saker.
Stopp i olika saker, ja.
Precis, vi vill visa väldigt tydligt när det är färdigt tränat, när det är slut.
Så att hästen vet att nu kan jag inte få mer godis.
Precis.
Affären är stängd.
Ja, och då kan man ju göra lite olika saker. Dels så kan man ju träna på ett specifikt ställe. Det är det absolut mest effektiva tycker jag. Att man är på ett ställe när man tränar godis. Mm. Och så går man någon annanstans och tränar sin vanliga träning. Mm. Det kan också vara att när hästen är lös, då tränar vi med godis. När hästarna grimmar på sig så är det slut.
Mm.
Det kan ju vara att jag har godisväska på mig. Jag tar bort godisväskan så är det slut.
Mm.
Så man får göra liksom, försöka göra så tydligt som möjligt för hästen för att undvika de här tjatbeteendena i fel situation.
Mm.
Så desto mer vi kan tänka på det här, hur kan jag underlätta för min häst att lyckas med det här, desto bättre för oss båda.
Mm.
Och då när jag avslutar så ger jag alltid en tuss med liten tuss med godis, en liten tuss med hö.
Mm.
Och så gör jag lite upp med händerna som ett stopptecken med händerna och säger slut.
Mm.
Och då är jag konsekvent och tar bort godiset.
Mm. Så du får dels att du gör den handrörelsen och du fysiskt i det här fallet då, tar bort godisarna.
Ja, precis.
Då blir det väldigt tydligt.
Ja. Och i början kanske jag avlägsnar mig själv.
Ja, just det.
Så då kanske jag helt enkelt går därifrån.
Tack för idag, nu går jag.
Ja, för att det ska vara supertydligt. Så att okej, det betyder att det är slut. Mm. Ja.
Mm. Men då får man kanske vara i en hage då. Man kan ju inte bara gå iväg från den i paddocken. Eller så.
Ja, jo, hästen kan vara lös i paddocken så är det ju inget problem. Eller lös i boxen.
Hämta den sen.
Ja, precis. Så jag försöker ju alltid träna på ett ställe där jag faktiskt kan lämna den.
Ja, just det.
Och kan jag inte det så får jag ju såklart... Jag kan inte bara lämna den var som helst såklart.
Nej, precis. Men det som ni då, du och din kollega, pratar och skriver lite om skillnad mellan ett samarbete och en lydnad. Att man vill hamna någonstans där man har ett förhållande med sin häst, där man skapar positiva känslor. Och att man har ett samarbete med en att hästen är lydig och gör det som jag ber den göra för att den ska göra det.
Punkt. Precis, ja.
Berätta lite om det, tänket.
Ja, där tänker vi väl framför allt att... När vi har fått uppleva hur det känns att ha hästar som villigt erbjuder saker så vill man ju inte ha någonting annat. Mm. Så för självaste träningens skull så vill vi ju ha det i träningen för det känns så himla bra för oss. Mm. Men Vi försöker också särskilja på saker som är liksom livsviktiga. För om jag till exempel har en häst som behöver behandling eller som är sjuk eller någonting. Då är det klart att jag inte kommer avstå från att behandla den även om den inte känner för att bli behandlad.
Just det.
Om det gör ont eller någonting. Då är det klart att jag gör det. Mm. Men jag gör det på så bra sätt som möjligt. Mm. Och förhoppningsvis så har jag tränat på olika veterinärvårdsgrejer innan. Så att hästen är okej med att bli behandlad. Så där är det ingen fråga. Och då kommer jag använda tryck. Då kan jag använda tvång. Eller vad man säger. Så då kommer jag ju be om en lydnad.
Mm.
Men jag vill särskilja de situationerna från andra situationer som faktiskt inte är livsviktiga.
Mm.
För att det är inte nödvändigt att hästen är lydig i vissa situationer. Till exempel om den löser i paddocken. Det måste inte göra en massa saker. Mm. Bara för min skull.
Mm.
Så det här är verkligen en filosofisk fråga.
Mm. Mm.
Att det här att vi kanske inte har rätt att bara kräva saker av vår häst. Det skyller oss ingenting.
Mm.
Utan vi kan bara hjälpa den att vilja göra saker för oss. Mm. Och det är väl det som är den jättestora skillnaden från kanske ett mer traditionellt tänk kring hästar. Där vi vill ha en lydnad. Där vi vill ha en häst som svarar på att hjälpa liksom, och är lydiga, lydig i det. Och det här betyder ju inte att hästen bara får välja fritt och göra som den vill.
Mm.
Det är inte så att jag går ut i skogen och min häst bara kan dra iväg med mig.
Hej då.
Det funkar inte så. Nej, utan jag kan absolut hindra den från att göra saker som kan vara farliga. Det är klart att jag inte låter min häst springa ut på en väg till exempel. Då hindrar jag den. Men jag försöker ju skapa situationer där den kan lyckas. Där jag inte behöver hamna i sådana här situationer.
Mm.
Är jag i en sån situation, då gör jag vad som helst för att hålla mig själv och min häst säkra.
Mm. Och idag så kanske man jobbar mycket med en lydnad i, om man tänker, vanliga ryttare. Sådär. Kan man då kombinera in att mer hitta ett samarbetesrelation genom sån här träning i andra discipliner?
Ja, det tror jag absolut.
Mm.
Jag kan tycka att det är knepigt ibland att blanda två olika träningsmetoder samtidigt.
Jo,
det är inte riktigt det vi undervisar i. Men man kan, alltså som jag sa, dels så kan man ju träna saker separat.
Mm.
Så om man till exempel har lastproblem så kan man ju träna lastning på det här viset.
Just
det. Så man har väldigt specifika situationer.
Mm.
Men de flesta som kommer till oss vill ju göra en större förändring.
Mm.
Och tycker att relationen är viktigare kanske än sporten som de gör.
Mm.
Men man har också sett då att även om man gör en träning bara för att man tycker det är kul. Bara för att jag tycker det är roligt att träna på det här någon gång i veckan eller två. Och min häst tycker att det är roligt. Så har man ju också kunnat se att även den lilla träningen som man gör gör en skillnad även i min vanliga träning.
Mm.
Om jag fortsätter som vanligt liksom, på ett annat sätt. Sen kan ju alla ha, verkligen alla ha nytta av att lära sig känslosystemen och hästens signaler.
Mm.
Och vi har precis gjort faktiskt en kurs. Vi har mest onlinekurser. Och vi har precis gjort en kurs som är just för mer vanliga ryttare, så att säga. Vanliga människor som kanske inte nödvändigtvis vill klickerträna. Eller som är väldigt nya.
Mm.
Som handlar just om hästens signaler och hästens känslosystem.
Mm. Mm. Mm.
Så att där kan man absolut göra saker. Och man kanske kan be om saker på ett lite mer kärleksfullt sätt. Man kanske kan ge hästen lite mer tid. Om hästen går undan sadeln, kanske jag kan undersöka, passar sadeln? Har den ont i ryggen? Vad är det som gör att hästen liksom säger nej på olika sätt?
Just det.
Och man ändrar sin attityd lite till saker och ting.
Mm.
Och ger hästen mer utrymme till att faktiskt uttrycka sina känslor, uttrycka sina åsikter.
Mm.
Och att jag inte bestraffar det. Att hästen till exempel visar, ja, men att den går undan till exempel, så behöver inte jag bestraffa hästen för det, utan jag kan börja fråga mig, varför gör den det?
Varför gör den så?
Ja. Mm. Så man har en lite annorlunda attityd till det.
Mm.
Snarare än att man nödvändigtvis måste ge godis i alla situationer.
Just det.
Så kan det här göra en jättestor skillnad för hur hästen upplever saker och ting.
Mm. Just det. Och det finns ju väldigt goda fördelar med det.
Verkligen, ja.
Just att alla har väl nytta att lära sig hästens känslosystem.
Ja.
Och att tänka just att, okej, varför gör den så här? Kan det vara något som är fel?
Jag tycker att vi kan utgå ifrån att hästar vill väl och gör sitt bästa. Det finns inga hästar som gör saken bara för att eller för att vara dumma på något sätt.
Mm.
Det finns inte i min värld. Jag tror att de hästarna som vi säger är dumma eller ja, har oönskade beteende så, då finns det en inlärning bakom mm. eller så finns det en alltså det måste finnas en anledning.
Ofta säger
de gör de är missförstådda och blir frustrerade mm. så det är kanske ett sätt för dem att överleva i det här eller så har de faktiskt ont. Många hästar har ont.
Mm.
Med tanke på att 50% av våra hobbyhästar har magsår. Så kan vi utgå ifrån att de har ont.
Ja, den är inte så rolig.
Den är inte rolig, den statistiken. Och det, jag tycker vi borde vara lite bättre på att undersöka smärta hos hästar.
Mm.
Även
mm.
om de har gått igenom en veterinärbesiktning förra veckan så kan de faktiskt ha ont idag.
Just det.
Jag har också ont ibland.
Just det.
Och då tycker jag att det är värdefullt att min häst ska kunna uttrycka det till mig. Och säga, men det känns inte bra idag. Liksom. Mm. Jag vill verkligen inte att du sitter upp. Eller jag vill inte springa idag. Det känns inte rätt. Men imorgon kanske när vi springer.
Just det. Precis. Ja. Att man inte heller känner att oj oj oj, hästen håller på att dö. För att den kanske har ont. Eller jag måste åka
absolut
och betala
inte.
100 000 till veterinären. Nej. Utan att det kanske också kan vara som en dålig dag.
Absolut, så kan det vara. Men jag tycker att det är vår skyldighet att faktiskt undersöka saken. Så att vi inte ber hästen att göra massa saker fast den har ont. Det vore fruktansvärt.
Nej,
det...
Fy, ja.
Och det tror jag är ganska vanligt. Va?
Det är viktigt.
Ja.
Då tänkte jag gå över och fråga lite mer på vad tränar ni? Vad gör du egentligen med dina hästar?
Lite mer specifikt kanske.
Precis.
Ja. Vi är nog väldigt kända för vardagsträning.
Mm.
Alltså, vi har väldigt mycket i våra kurser kring just alltså, hur får vi vardagen att vara trevlig? Mm. Hur kan vi få vanliga situationer att göra snarare än liksom, cirkuskonster?
Ja, precis.
Inte för att det är på något sätt är dåligt. Det kan man absolut göra. Speciellt, alltså, oftast tycker både människor och hästar att det är väldigt roligt att göra sådana saker.
Ja.
Så det är absolut inget fel på. Men jag gillar liksom, att få in det här i vardagen så vi får en trevlig vardag.
Just det.
Och sen det vi gör mycket det är att vi pratar om hållbarhet.
Mm.
Så en stor del av vårat intresse ligger i att vi vill ha hållbara, välmående hästar som kommer leva länge.
Just
och
det.
Som kommer orka bära oss och som kommer liksom må bra rent fysiskt.
Och det är nog många som vill ha det.
Eller hur? Vem är inte intresserad av det?
Det är lite sådär, man kan inte säga, alltså man kan ha som mål att jobba med en hållbar, glad häst. Det är svårt att säga att jag jobbar tvärtom, alltså mot en trasig och ledsen häst. Det
eller
kan
hur?
Man inte säga.
Nej, precis. Och alla tänker lite olika kring det här kanske.
Mm.
Och vår vinkling ligger ju såklart i då klickerträningen.
Mm.
Så hur kan vi få hästen att själv välja rörelser som gynnar den? Hur kan vi, vad kan vi göra för olika typer av övningar som är bra för den?
Just det.
Så att den...
Och vad tycker den är roligt?
Yeah.
Vad skulle den vilja göra igen?
Yeah. Och där är klickerträningen otroligt effektiv. Därför att vi får en häst som själv väljer att göra de här grejerna. Och då är sannolikheten att det kommer in spänningar och sådana saker mycket mindre.
Just det.
Än om vi mer eller mindre tvingar den till att göra vissa rörelser. Då kan det ju lätt bli liksom att det finns ett litet motstånd. Eller då kanske hästen inte väljer att göra det själv sen efter vi har tränat.
Mm.
Och det här är ju också intressant att man tittar. När man tränar hållbarhet på det här viset så ser vi också att hästarna... De andra 23 timmarna, när vi inte är där, väljer att röra sig på ett mer gynnsamt sätt för den.
Just det. Just det.
Så att det blir en hållbarhet över hela dygnet snarare än bara när jag är där och coachar den till hur den ska röra sig.
Ja, det är svårt att konkurrera om jag tränar hästen en timme per dag hållbart och konkurrera med 23 timmar dåligt.
Eller hur?
Den är inte så enkel.
Nej. Och då kan man ju tänka att om en häst står i en liten grusruta och sen gör ingenting och så, eller står i en box, och då är klart att den, när jag kommer den enda tiden där den faktiskt rör sig korrekt, då har man ju verkligen mycket jobb att göra.
Ja, då sitter man lite i hörnet så att säga.
Ja. Utan det, man kan ju verkligen dra nytta av miljön omkring. Och
just
vi
det.
Har ju så fantastiska marker här i Sverige. som oftast är kuperade och vi kan kanske ha stora hagar i alla fall delar av året. Mm. Och det tycker jag verkligen vi ska dra nytta av. Mm. Så att kan vi fodra liksom i andra sidan hagen så att de får röra på sig i hagen. Just så det. Man får gratis. Mm. Jag gillar sånt.
Hela tiden hitta man har små lösningar i vardagen.
Precis, ja.
Men om man tittar lite mer specifikt, när du har den här timmesträningen då med din häst, ja. Inte de 23 andra timmarna, ja. Och du vill träna hållbart, vad gör du för övningar då?
Det finns en massa olika saker man kan göra såklart. Mm. Men det som är en ganska lätt övning till exempel, det är att stå på en matta som är lite instabil.
Aha.
Så jag kan be min häst att gå upp på den här mattan när jag borstar den eller när jag gör något annat eller bara för att. Mm. För att jag lär den att stå där. Mm. Och på mattan, när den väl är bekväm att stå på mattan, så kan jag till exempel be den att böja sitt huvud i lite olika lägen. Ja. Så jag får en viktskiftning och just jag får det. De små musklerna i kroppen att aktiveras. Mm. Mm. Det är en ganska foolproof övning att börja med. Den är svår att misslyckas med.
Och det där är lite likt för ni lyssnar säkert på ett avsnitt för några veckor sedan med Vivica Evert som pratade om hästrehab. Just och då pratade hon om vibrationsplatta. Mm. Att just det var hon berättade om väldigt mycket forskning just att stå på vibrationsplatta och att den också kan vicka lite just för att hästen inte ska kunna bara stå på höger bak utan den måste stå på vänster också.
Yeah.
Och att det är just de små muskulaturerna och att det är just väldigt mycket forskning som visar att man får den effekten också.
Ja, jätteintressant. Mm. Kul. Absolut, jag har ingen sån platta.
Nej.
Men en sån matta kan vi köpa på Ikea. Mm. Och det kan ju vem som helst lägga i sin paddock och greja med.
Kul, det ska vi lägga upp en bild på också.
Ja, det kan jag visa dig sen.
Bra.
Så det kan vara ett exempel. Det kan ju också vara det att jag övar på veterinära procedurer.
Okej. Okay.
Så om vi nu tänker på att hästens välfärd är mitt främsta mål i den här träningen så kan vi också se att jag behöver kunna behandla den då om den är sjuk som vi pratade om förut.
Just det. Mm.
Så jag vill ju göra det så bekvämt och så smidigt som möjligt. Mm. Dels för att det ska vara säkert för veterinären som kommer och dels för att vi ska faktiskt få det gjort.
Mm.
Det finns en del hästar som helt enkelt inte kunnat fått behandling för att man inte kommit iväg till kliniken för att det just går inte att lasta. Eller vi får inte in sprutan så vi kan inte sedera hästen.
Ja.
Eller det är en brottningsmatch. Ja. Veterinärer skadar sig hela dagarna. Liksom.
Ja. Ja, jag har hört någon veterinär som fick vaccinera hästen. De fick springa med hästen och så gick veterinären springa med och vaccinera i fart.
Precis. Och då kommer en katt
också. Alltså. Ja, så då kan man träna på sådana saker också då?
Precis, ja. Och det är absolut någonting. Och det är bra att göra på vintern så här, när det är lite dåligt väder. Ja, då kan vi göra sån träning är bra, så här, i stallet träning.
Mm.
Så då passar jag på att göra sådana saker.
Mm.
Ja. Annars tyder jag ut mycket med min islandshäst. Mm. Jag tycker det är väldigt skönt att vara ute i skogen.
Mm.
Och det gör han med. Han älskar nya stigar.
Aha.
Så vi försöker, jag har en väldigt stor skog här. Och vi försöker hitta nya stigar så mycket det bara går. Så att han tycker att det fortfarande är kul. Ja. Så det gör jag. Så dagarna ser väldigt olika ut ja, beroende på vad. Jag kan lastträna och ibland träna i paddocken på lite olika saker.
Men ditt mål med hästarna, vad är det? Är det att ha en bra relation och trivas ihop?
Ja, det här tycker jag är en svår fråga att svara på. Därför att jag har nog inget så här, åh det här längtar jag efter och då kommer jag bli lycklig. Utan jag känner att jag redan är där. Jag gör det jag trivs med.
Och härligt.
Jag har inget som jag längtar efter liksom. Utan jag är jättenöjd som det är. Och det är klart jag skulle kunna tänka mig kanske komma ut på en flera dagars långtur eller sådana saker. Men det är absolut inte nödvändigt för att jag ska bli lycklig. Utan jag trivs jättebra som det är.
Och du vill ha en bra relation till dina hästar.
Precis, ja. Det är viktigare än någonting annat.
Härligt.
Och det viktigaste är nog för mig också att jag älskar ju mina hästar oavsett prestation. De behöver inte göra någonting för mig för att de ska vara värda någonting. Utan de är perfekta precis som de är.
Ja, just det. De ger dig det. Eller de ger glädje.
Precis.
Precis som de är.
Ja.
Vad fint.
Mm.
Och jag har skrivit upp på min papper lite här med en startknapp. För jag har läst lite grann. Och då var det just att man kan träna in en start. Eller att hästen kan visa att nu är jag redo att göra en övning.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja, och det här är väldigt starkt förknippat då med kontroll.
Mm.
Och man kan säga att kontroll i sig är det man kallar för en primär förstärkare.
Mm.
Alltså det är någonting som är belönande för djuret. Mm. Och då har man gjort, massa undersökningar på råttor till exempel på 50-talet. Och kommit fram till de här sakerna med, men vad händer om vi ger råttor stötar hit och dit? Det är väldigt oschysst och oetiskt. Så, men nu vet vi det.
Ja, just det.
Ja. Och då har man ju kommit fram till att just kontroll gör ju att stressnivåerna sänks jättemycket. Mm. Och det man kan se då, om man tänker rent praktiskt, är att vi kan i olika obehagliga situationer, procedurer, så kan vi ge hästen den här kontrollen genom att låta den starta det obehagliga.
Just det.
Så att istället för att jag bara skulle till exempel spraya på min häst och så ger jag den klick och godis efter, så kan jag nu få hästen att säga varsågod, du kan spraya på mig, och sen får den klick och godis. Och då är det alltså hästen som startar genom att trycka på en knapp. Och då kan det ju vara liksom, det kan vara vad som helst, någonting den nosar på, någonting den duttar på, och efter det så sprayar jag på det avståndet där hästen är bekväm, såklart. Och sprayar jag inte i huvudet på den det första jag gör. Utan någonstans där den fortfarande är bekväm. Och där jag kan ge den godis. Och där sannolikheten är stor att den då kommer trycka igen på den här knappen. Och säga ja, men det här klarar jag av. Gör det igen. Jag är redo. Och liksom, att använda den här knappen i sig. Att ge hästen kontroll i, sig, i den här situationen. Gör att träningen går så mycket snabbare framåt. Så det här är ju väldigt intressant, speciellt om man då jämför med träning där vi inte använder startknapp, så ser man ju stor skillnad. Och det här kan man ju använda på väldigt olika sätt. Alltså man kan göra en sån setup där vi har en knapp och vi har en häst och så har vi en vattenslang och ska spola ben, eller göra en injektion, eller klappa på den. Den kanske inte tycker om beröring. Det kan vara många olika saker som hästen tycker är obehagligt. Men det kan ju också vara hästen trycker på knappen och jag studsar en boll. Den kanske behöver öva på.
Just det.
Nu, apropå det här vi pratade om tidigare. Liksom, att den ska öka sin självförtroende generellt i nya situationer. Och då kan vi göra på det här viset. Och man kan också använda, så förutom att vi har den här knappen som är så lite artificiellt eller vad säger, lite tekniskt, så kan vi också se det som att hästen kan ge oss ett beteende för att starta. Och då tänker jag till exempel, om jag ställer mig på en uppsittningspall, om hästen då kommer till mig med sadeläget, då kan det vara en startknapp.
Just det, typ eller ett startbeteende. Upp.
Precis, varsågod att hoppa upp, det är okej. Skulle den låta bli det, då hoppar jag inte upp. Utan först får hästen säga, varsågod, här är min rygg. Det kan ju också vara att jag ställer mig för att lyfta en hov. Och så ställer jag mig där och väntar. Jag drar inte i den. Men jag förväntar mig att hästen ändå har gjort hovlyft förut, så den vet vad jag syftar på. Liksom. Och då väntar jag på att hästen skiftar vikten lite åt sidan. På det andra benet. För att kunna lyfta just det benet där jag står. Och då kanske jag tar min hand på benet och hästen lyfter upp.
Just det.
Så att jag ber inte om det förrän det faktiskt är lätt för hästen att svara ja på min fråga.
Och det där är ju lite typiskt just det där att det, eller i alla fall har jag nog gjort det lite omedvetet, att man ändå har ställt sig där, kanske tagit handen lite på och så väntat på att hästen ska få flytta över och sen så börjar och då kan jag fånga hoven liksom på väg upp.
Istället för att jag börjar dra i en hov där all vikt är på och så kanske hästen lyfter och så ramlar den nästan omkull. Det första den gör, det måste flytta andra hovar för att hålla balansen. Och det är ingen trevlig känsla.
Nej, och det blir ju inte bra för någon.
Nej, eller hur? Ja.
Det blir lite jobbigt.
Så sådana saker kan man ju också baka in. Om vi nu går tillbaka till lite av den här attitydförändringen som kanske alla kan dra nytta av. Då skulle man ju också kunna göra det att jag ger min häst lite mer tid. Kan jag hålla upp tränset eller grimman och vänta tills min häst sänker huvudet lite mot den och sen ta på den. Istället för att hästen lyfter huvudet upp istället och jag försöker knuffa på det där uppe i luften.
Men om man tar det exemplet då, just med tränset sådär, att det kan vara lätt att hästen tar upp huvudet, betyder det då att den inte vill bli tränsad?
Definitivt.
Och hur kan jag göra för att den ska vilja bli tränsad och att hästen, om jag bara håller upp det, kommer hästen verkligen förstå att jag vill att den kommer ner med huvudet? Eller kommer den titta på mig som jag är en idiot?
Och den kanske är nej tack och så händer inget mer, eller hur? Och då måste vi sänka kriterierna. Alltså vi måste plocka isär det här beteendet, för i det stora hela då säger hästen nej till det. Så hur kan jag göra det lättare för den? Okej, kan jag börja med att lära hästen att hålla ner sitt huvud lite grann.
Mm.
Och så kan jag klicka och ge godis för det.
Mm.
Kan jag sen lägga tyglarna över halsen på den.
Just det.
Och hästen har fortfarande huvudet där.
Mm.
Klicka för det.
Har jag en signal då för att huvudet ska vara nere?
Först, man kan ju fånga det beteendet så att säga. För någon gång kommer hästen sänka sitt huvud.
Just det, och då blönar man beteendet.
Precis, mm. Ja. Så den kan du vänta på. Du behöver inte göra så mycket. Utan du kan vänta på det. Och klickar man för det tillräckligt många gånger så kommer hästen göra det för att tigga.
Ja,
eller
precis.
Hur?
Fast helt okej. Jag sänker huvudet. Okay.
Precis.
Eller pussa.
Det är också ett bra beteende att börja med faktiskt. Sänka huvudet.
Ja.
Och då kan jag lägga över tyglarna. Skulle hästen höja huvudet då när jag börjar lägga tyglarna, då kanske jag måste plocka det i mindre bitar. Då kanske jag bara behöver lyfta händerna bredvid huvudet på den.
Just det.
Och se om den klarar det. Och då kan vi tänka att när hästen lyfter huvudet, då avbryter jag.
Mm.
Då säger man, okej, då var det för mycket för dig.
Mm.
Om hästen håller huvudet nere, då tar jag det som en startknapp eller startbeteende. Att okej, men då kan jag fortsätta.
Då kan jag testa vidare.
Ja, och då kan jag få den här jättetrevliga situationen, mm. eller kommunikationen,
mm.
där jag frågar och hästen kan svara
mm.
både ja eller nej, utan att det får en dålig konsekvens eller mm. negativ konsekvens när den säger nej.
Just
eller hur? Så om den lyfter huvudet så kommer inte jag slå den.
Nej,
för det. Utan...
För du kommer inte trycka på tränset ändå, för du väntar på att hästen ska få landa in i situationen.
Precis. Då tänker jag bara, okej, då måste jag göra det ännu lättare för dig.
Mm.
Och göra det så pass litet så att hästen faktiskt klarar av det.
Mm.
Och har hästen problem med ett bett, börja inte med tränset, utan börja med en grimma.
Just det.
Kan man göra grimman, kan man plocka isär, kan man ta bort nosgrimman, eller alltså underlätta för hästen på något sätt. Så att det
skala
blir,
bort.
Ja, och man kanske bara sätter på ett på självaste huvudstycket, bakstycket.
Ja.
Först liksom, bara för att öva.
Mm.
Och så kan man jobba på det viset.
Just det.
Och då får du en häst för nu om jag håller upp tränset i min häst, nu har jag ett bettlöst träns visserligen, men när jag håller upp den, då dyker han ju ner med huvudet i det.
Tänker jag,
och ska liksom, det. Ja, stoppar ner huvudet i det, jag drar det på över öronen och så får han en godis.
Mm. Mm.
Och det gjorde han ju inte när han kom till mig, utan det har vi fått öva på.
Mm.
Mm.
Och få hitta den balansen.
Precis.
Men jag tänker också, kan det vara så att, eller om man då ska tänka lite sådär då, att okej, hästen tar upp huvudet, den vill inte bli tränsad. Betyder det att den inte blir riden då? Eller vill den bli riden fast kanske på ett annat sätt?
Det skulle kunna
eller
vara så.
Eller behöver jag liksom, om jag nu kommer över tränsnivån, att det går bra, jag tränar på det, kommer ut i paddocken och kanske har något problem med ridningen eller vid hoppning eller sådär, att är det där jag måste börja då? Hur gör jag då? Kan jag klicka när jag rider?
Ja, absolut.
Mm.
Ja, självklart. Det kan man göra.
Mm.
Ja. Jag klickar ju i alla situationer.
Mm.
Det finns inga situationer där jag inte klickar.
Det är bra.
Så man kan absolut rida med klickar. Och då ger jag ju från ryggen. Hästen böjer sitt huvud.
Hästen får komma bakom.
Ja, och så ger jag vid knät ungefär.
Så om jag har ett oönskat beteende i ridningen så ska jag också, samma sak där, och försöka plocka isär och jobba med klick.
Ja.
Och försöka förstå varför hästen gör det här.
Precis. Och jag skulle säga att om hästen har problem med sitt träns, men han har inte problem med sadlingen och den har inte problem med uppsittningen och där ser jag inga negativa signaler,
mm.
då kan jag tänka, det är nog tränset.
Mm.
Men har jag både träns och sadling och uppsittning, då skulle jag säga att man har ett ganska stort problem.
Mm.
Men alltså, då är det sannolikt att, de här grejerna är så starkt förknippade för hästen med ridning.
Mm. Och ett obehag.
Precis, mm. att det här kommer leda till ridningen som den försöker undvika.
Mm.
Så, okay. Så det skulle kunna vara så att ibland så säger hästen nej till sadling för att den inte vill bli riden.
Mm. Mm.
Så jag tycker verkligen att man ska se över hela situationen i så fall.
Mm.
För det är inte så effektivt att träna på en viss specifik situation då. Så säger jag att jag får sadlingen jättebra,
mm.
men jag har fortfarande en ridning som hästen inte ser fram emot.
Just det.
Då kommer det förstöra lite av min träning så att säga.
Det känns lite bortkastat.
Ja, och då kommer inte den träningen vara särskilt effektiv.
Mm.
Då kommer man märka, och det är samma sak om vi tränar när hästen fortfarande har ont någonstans.
Mm.
Då kommer man märka, vi kommer ha en häst som blir frustrerad. Vi kommer en häst som blir tveksam.
Mm.
Så den kommer liksom ta ganska lång tid på sig innan den säger ja till saker.
Mm.
Varningstecken.
Mm.
Och den kanske går ifrån ibland. Den är inte med riktigt. Mm. Den ser streksam. Liksom.
Mm.
Och visar de här negativa signalerna. Till exempel uppspärrade ögon.
Mm.
Ihoptryckt mun.
Mm.
Huvudet upp.
Mm.
Väldigt mycket tugga och slicka.
Ja.
Mycket gäspa. Alla de signalerna är ju inte positiva.
Mm. Inte gäspa heller.
Inte gäspa heller. Utan
då
det
tänker man ändå, det är en av, alltså, jag gäspar ju när jag är avslappnad.
Eller hur? Mm. Ja, men det här klassas som en lugnande signal.
Mm.
Så det finns en väldigt intressant bok som är skriven av Rachel Dreisma.
Mm.
Som heter Calming Signals.
Okej. Okay.
Och den, för alla som är intresserade av just hästens signaler, så rekommenderar jag den starkt.
Mm.
För den visar liksom alla lugnande signaler, stresssignaler som hästar visar.
Mm.
Och gjort en forskning kring det. Och för att se liksom, vad betyder de här signalerna och mm. hur ska vi läsa av det.
Mm.
Jätteintressant.
Mm. Och vad säger de om gäspning? Gäspning,
gäspning är då en lugnande signal. Mm. Och med lugnande signaler menar hon att hästen gör dem för att antingen lugna sig själv, för att den börjar liksom komma upp i lite stress.
Just det, att försöka landa.
Precis, mm. och det gör vi människor också. Mm. Vi har också olika lugnande signaler. Eller för att lugna det som är omkring den.
Mm.
Så den kanske, och riktigt syftet med det är lite omdebatterat. Mm. Och det kan jag inte riktigt svara på.
Mm.
Men den visar absolut de här tecknarna när den börjar komma upp i stress.
Mm.
Men även när den börjar komma ner i stress.
Mm.
Så för att lugna sig efter mycket stress. Just så kan det. Man också se det. Och det här, de här grejerna är också med i den här första kursen som, mm. som heter Hästens känslor och signaler. Så mm. har vi flera avsnitt om just det här. För att vi tycker att det är så viktigt för att människor ska kunna läsa de här grejerna på ett bra sätt.
Ja, just det.
För kan vi läsa de här små signalerna som hästar har, då kan vi oftast undvika eskalerade situationer.
Just det.
Där hästen liksom exploderar eller utagerar på något sätt. Och det blir en väldigt jobbig, farlig situation.
Just det.
Så kan vi läsa de här små signalerna, så kan vi ha en så trevlig konversation tillsammans istället för att behöva skrika på varandra.
Ja, just det. Ja, det där, men det där är ju väldigt klassiskt, att om man lär sig se signalerna innan hästen blir stressad och stegrar som ett monster.
Mm.
För då, det är klart att har du ingen koll på att hästen börjar bli stressad eller nervös och plötsligt så står den på bakbena och du flyger i grindskaftet, då blir det ingen bra situation. Mm. Men om man då i så fall kan se innan och kanske ska jag avleda då och försöka och bara kom tillbaka till mig och lita på mig.
Ja, man går inte vidare då.
Mm.
Alltså, om min häst visar de här tecknarna så går inte jag vidare och gör någonting, utan jag tar hand om det först.
Mm.
Jag går inte längre hemifrån eller jag fortsätter inte rida, utan jag kanske backar tillbaka och gör någonting simplare och ser om det avtar igen.
Just det.
Och ta hand om det så, så att säga. Att man berättar för hästen att jag ser dig. Jag ser vad det är. Eller att du är bekymrad på något sätt.
Mm.
Och det här är ju ett otroligt viktigt verktyg för många, speciellt nybörjare skulle jag säga.
Just det.
Därför att det är så vanligt att människor säger till exempel det här hände out of nothing. Alltså,
det
bara hände och det fanns ingenting innan som varnar mig.
Mm.
Och speciellt de hästarna som är lite lydiga eller lite diskreta så här, som kanske inte är så tydliga i vad de tycker.
Mm.
Då är de här sakerna väldigt, väldigt små signalerna. Och vi måste verkligen vara uppmärksamma på dem, för att de hästarna har då en tendens till att liksom explodera.
Det blir det så.
Ja, men det finns varningstecken, definitivt. Det
bara
finns
att vi alltid. Inte hinner se dem, eller kan se dem.
Nej, vi bara inte tittat på dem eller sett vad det betyder.
Mm. Att lära sig hästens känslomönster är ju någonting som är väldigt viktigt egentligen. Och framförallt hos nybörjare kanske då.
Absolut, jag tycker verkligen det är något man ska ha med sig tidigt.
Mm.
För att det är säkrast helt enkelt.
För det är stora djur. Det kan gå fort.
Mm.
Det kan hända mycket.
Och det, skador i hästvärlden är ju enormt. Liksom.
Ja.
Ja, väldigt vanligt tyvärr.
Och om man jämför våra kroppar och deras kroppar. Om man skulle bli påsprungen eller vad som helst. Då har vi inte så mycket att sätta emot.
Det är vi som går sönder först.
Precis. Inte så roligt.
Nej, så det är viktigt för både oss människor och för hästarnas välfärd såklart. Så att de slipper de här jobbiga situationer.
Och det är också såklart någonting som alla kan använda i alla situationer. Och en fin sak med det tänker jag också, att man inte behöver vara något superproffs egentligen. För det handlar väl egentligen om att jag ska kunna min häst.
Ja, absolut.
Och förstå vad min häst vill säga till mig.
Ja, verkligen.
Mm.
Och det är inte så svårt faktiskt.
Om man väl börjar leta.
När man väl börjar titta på det så finns de där.
Mm.
Och det är jättenyttigt att bara titta på när, alltså titta på filmer på YouTube eller någonting och leta efter de här signalerna så man börjar känna igen dem.
Är det värt att ta hjälp i de här situationerna när man ska börja, eller kan man komma mycket långt själv?
Jag tycker att man kan komma långt själv, men det är många av våra elever som väljer att ha vägledning, att vi hjälper dem. Vi jobbar mycket på distans då och guidar dem. antingen att de filmar sig själva och skickar till oss, så kan vi guida dem. Vi jobbar också med Ridesome.
Jättebra app.
Ja, superfint sätt att undervisa faktiskt, så att vi kan live kommunicera med varandra även på avstånd. Och så har vi, kan vi skriva till varandra i text liksom, ställa frågor och så. Och det är så individuellt hur man tar till sig information och hur man känner att man kan jobba på egen hand eller inte. Så det kan jag inte svara på, men det beror på hur man gillar att träna. Men många gillar, alltså det är klart att det är bra att ha vägledning, så att risken att någonting blir fel är mycket mindre.
Just det, liksom. Och få lite stöttning. Och kanske också,
tidigt,
också bekräftelse att det jag gör ändå är rätt. Eller att jag tänker rätt. Så det kan vara rätt skönt.
Ja. Och sen kan det vara nyttigt bara att se sig själv på film.
Ja.
Alltså filma sig själv med, jaha, gör jag så?
Ja.
Verkligen.
Jag tänkte koppla tillbaka lite till det här med hållbarhet. Och jag har skrivit upp crunches.
Ja.
Och det ligger jag ju själv och gör.
Det gör du själv hemma.
Jajamän, på golvet så gör jag mina crunches för att jag ska få en stark mage och bål.
Ja, och bli en bra ryttare.
Yes.
Super,
och leva ett, och generellt sett egentligen leva, alltså om jag har stark bål så lever jag ett liv utan smärta till exempel.
Absolut.
I rygg och sådär. Ja. Så hästarna kan också göra det här alltså?
Det kan de, ja. Så vi kan alltså lära hästen att samla ihop sig stillaståendet, lyfta sin mage eller anstränga magen, lyfta upp framförallt manken och framdelen, att man lyfter upp och blir så att han ser stolt ut och kommer upp lite i ryggen och skifta vikten lite bakåt. Och det här gör vi då för att det är en bra position att utgå ifrån för att sen springa framåt, så får vi ett lyft framåt i det och inte att hästen bara går ner på framdelen och vi får hängmatta i springet. Utan man vill ha den här stolta hållningen, den här resta hållningen även framåt i rörelse. Så i början så lär vi det stillastående och sen lägger vi ihop det med framåtrörelse och kan även börja be om det medan hästen rör sig framåt, så att du får den här lyftet.
Tänk nu på magen kan du säga till hästen då.
Ja. Upp lite och så får vi den här. Ja, men då är det ganska lätt att få passage och pjaff till exempel.
För då har du kroppen redan rätt.
Ja, då kan vi liksom be den suga åt det i magen
och så kör vi. Vad häftigt, är det här svårt att lära?
Tyvärr är det ganska svårt att lära. Ja. Så det låter ganska simpelt. Och det är ganska många som har påbörjat. Man ser att det kommer lite på Facebook eller på nätet. Men det kanske inte blir helt rätt. Och det som kan bli fel det är att vi kanske får ett huvud som kastar upp. Och drar hästen bakåt snarare än att den lyfter upp sig i manken. Vi kanske får en häst som trycker bak med sina framben.
Ja, just så att den liksom trycker ifrån fram istället för att bära bak.
Precis, istället för att lyfta upp. Och då får vi den här viktskiftningen bakåt som är ganska tydlig att se och folk vill klicka för. Men då får vi inte heller riktigt rätt rörelse. Så att hitta verkligen rätt rörelse är ganska svårt. Och vi gör ju det genom att shapea. Alltså vi börjar med att belöna det minsta lilla åt det hållet. Och så vill vi hela tiden ha lite mer. Ja. Så det är en shaping-process. Men vi kan också använda olika andra verktyg för att få mer rätt. Till exempel kan vi använda en target, då, någonting som hästen duttar på med sin hake. För att liksom få in huvudet lite mer i den position som vi tycker ska hjälpa den.
Ja, just det.
Vi kan också stå på den här mattan som vi pratade om tidigare. För många är så lättare att hitta det när de står på mattan. För då får de ju redan lite det här ostabila.
Ja, just det, så att de själv automatiskt måste stabilisera sig själva.
Precis, ja. Och av någon anledning så blir det lättare för dem att hitta det. Vi kan också använda oss av en kombination av olika rörelser. Så att vi kanske går lite konstig terräng, stanna och göra lite hållbar hållning. Eller crunch. Stå lite på mattan och gör de här böja halsen övningarna med hjälp av target kanske, att man lockar hästen i den positionen med någonting den ska nosa på. Och sen be om crunches igen. Så det gäller att man inte fastnar och blir för mycket på en typ av korrekthet i den här övningen. För då blir det en spänning i det. Då blir det liksom inte äkta. Eller vad man ska säga. Utan man vill gärna få hästarna att hitta det själv. Och locka fram det. Och det är väl det som kräver en del skicklighet helt enkelt. För att det verkligen ska bli rätt.
Det är ingen övning man ska börja med.
Jag tycker faktiskt inte det.
Börja med att stå still, huvudet rakt fram. Och sen sänk huvudet.
Ja. Precis. Sänk huvudet för ett rensning. Eller något annat så här. Ganska vardagligt, simpelt. Och sen kan man absolut testa på det här. Men känner man att jag får nog inte riktigt till det, eller det känns som att det inte blir bättre, så är det bra att man ber om hjälp. Så inte hästen gör någonting som inte alls är bra för kroppen för den.
Just det,
till exempel. Fast man tänker att man gör någonting för hästens skull, så blir det tvärtom.
Härligt, men vilket avsnitt det blev. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Om man skulle, eller jag fick komma till dig.
Ja.
Men du ville vara med i podden här. Det var fantastiskt. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller din kollega, hur gör man då?
Vi har en hemsida som heter relationsträning.se. Vi finns på Instagram.
Och vad heter ni där?
Relationsbaserad hästträning.
Yes.
Sen finns det en Facebookgrupp som heter relationsbaserad hästträning.
Ja.
Och en Facebook-sida som heter relationsträning.se.
Mm.
Så där kan man ställa frågor och man kan komma i kontakt med oss om man skulle vara intresserad eller behöver hjälp på något sätt. Och jag finns då på västkusten nära Trollhättan, och min kollega finns i Norrköping på östkusten, som är lite bra fördelade så.
Yes.
Men framförallt så jobbar vi på distans med alla över hela Sverige, och det är väldigt praktiskt.
Väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och webbkurser?
Yes, vi har ett ganska gediget utval nu av olika webbkurser, så man kan gå lite i olika steg. Och så kan man antingen välja att gå dem för sig, på egen hand, och få det materialet. Eller så kan man välja att gå det vi kallar för utbildningsterminen eller vägledningsterminen.
Okay.
Där man får allt vårt material och du får oändligt med
hjälp,
hjälp av oss under den här terminen. Då, så att man får så bra start som möjligt, helt enkelt.
Och så jobbar man sig igenom i sin egen takt.
Precis, och man kan välja lite vilket man vill jobba med, helt enkelt.
Just det, och e-böcker har ni också.
Ja, vi har ett gäng med gratis e-böcker på vår hemsida. Och där finns det en del om inlärning. Och där finns det en del om problemlösning, bland annat. Och det finns också en video där om hur man på bästa sätt startar med godisträning. Med hjälp av en target och med hjälp av skydd och kontakt. Lite de här grejerna som vi har tittat på, eller pratat om. Och också det här med att ta paus, som är så viktigt. Så att man får en bra struktur, fungerande struktur i träningen.
Viktigt, viktigt.
Ja. Så titta gärna, börja med att titta på dem och se om det här kan vara någonting
om det är intressant
för er. Liksom.
Ja. Så tyckte man det här lät jättekul. Sociala medier, jag länkar i poddbeskrivningen och även lägger upp på Equipodens sociala medier och taggar er så att man lätt hittar.
Ja.
Och sen då in på hemsidan så kan man börja där. Härligt.
Tack för att jag fick vara med.
Jättekul att du ville vara med.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Återigen, tack Ann för att du ville vara med i Equipodden. Tyckte man att det här var intressant så kan man nu gå in på YouTube där Ann visar hur ett träningspass med hennes häst kan se ut. Hur ser det ut när man tränar relationsbaserad träning? Där får vi också se den här mattan som Ann pratar om i avsnittet och lite taget. Jag hoppas att ni tyckte det här var bra och gå gärna in på Equipoddens andra sociala medier, både på Instagram och Facebook, för att följa där. Där kommer det upp lite nyheter och när det kommer avsnitt och lite sådär, så jag hoppas att ni följer mig där. Nästa vecka så ska vi träffa Amalia Di Mario och hon är C-tränare i dressyr och hon jobbar också som ridlärare. Och jag åkte till henne och träffade henne och då pratade vi om skillnad mellan ridskolelärare och tränare. Vi pratar om vad man kan utvecklas som när man är ridskoleryttare och hur man ska tänka för att ta sig vidare. Vi pratar också om att ha den äldre hästen. Vad ska man tänka på och hur ska man göra när man har en äldre häst som man vill ska vara hållbar? Ett riktigt grymt avsnitt, så missa inte nästa onsdag. Så länge så önskar jag er såklart en fantastisk vecka och hör gärna av er med synpunkter, tankar, tips på gäster. Jag läser allt.
Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.